Det här är ett vinterprat från Svenska Yle.
Det jobbigaste som händer mig då jag är nervös är ändå hur min hy reagerar. 99% av gångerna kroppen fylls av adrenalin, fylls också min hals av röda och vita utslag. När min farfar fyller 80 är det naturligt att jag och min storebror Knut står för underhållningen. Det är ofta så här våra släktfester ser ut. Andra bjuder in till fest och jag och mina bröder förväntas dra en show. Vi är alla musikaliska och vana att stå på scen. Jag brukar sjunga eller spela tvärflöjt och brorsan spelar piano. Snabbt bestämmer vi att det ska bli två låtar. Ängeln i rummet och Gabriellas sång. De är bekanta och vi har uppträtt med dem förr. Så vi ska bara ses en stund före festen och välja tonart, men annars så drar vi det på filis. Farfars fest ska firas på lördag. Men jag är så trygg med låtarna att jag avslutar fredagen på ett svettigt dansgolv vrålandes till helt andra sorts låtar. Så här i efterhand känns det förstås dumt. Vi övar ingenting, jag skriker bort min röst och så väljer vi låtar som är både för höga och för svåra. Nåja, lördagen kommer och det är dags. Familjen är samlad och min farfar ska få sin hyllning. Men någonting händer och precis allt går fel från början till slut. Min röst skakar, pappren faller från notstället och det blir en obekväm paus mitt i låten. Jag kommer av mig och börjar sjunga igen från fel vers i Gabriellas sång och när vi närmar oss de höga partierna mot slutet vill jag bara sjunka genom jorden. Ren några takter före de där höga, vackra änglatonerna så inser jag att den här whiskybasson aldrig kommer att komma i närheten. I det här skedet täcks jag inte ens se mot publiken. Jag kallsvettas på ryggen och mina kinder är knallröda. Jag stirrar ner i mina noter och önskar tyst att min bror skulle höja tempo så vi snabbare skulle slippa den här plågan. Det här upptränande är det mest plågsamma jag någonsin har varit med om. Sannolikt också för min bror och hela publiken. Jag piper ut den sista tonen, gör en snabb bugning och går med raska steg ut i köket. Märta, vad fan hände just? Skriker en av mina bästa vänner när jag kommer in i köket. Jag vänder på klacken och går tillbaka in i festsalen. Går fram till farfar, kramar honom och säger tack och förlåt, jag måste tyvärr gå nu. Och sen lämnar jag festen i panik. Mitt namn är Märta Westerlund. Du kanske känner mig som radiopratare, poddare eller stand-up-komiker. Efter min farfars fest lovar jag mig själv att aldrig mer uppträda, inte ens för släkten. Men idag ska jag ändå prata om hur jag övervann min scenskräck och lärde mig hantera min egen nervositet. Jag tänkte också dela med mig av mina bästa tips. För de flesta som har ställt sig upp för att hålla ett tal på ett bröllop eller på jobbet har väl känt sig nervösa någon gång. Efter mitt katastrofala uppträdande på farfars kalas försökte Knut broderligt lugna mig. Han tröstade mig och sa att ingen där inne brydde sig. Och att farfar säkert var jättenöjd. Och kanske han hade rätt. Men just i den stunden skämdes jag så mycket. Jag hade förstört allt. Jag lovar dyrt och heligt att aldrig mer uppträda med något. Den här känslan var inte värd några applåder i världen. Som du förstår av det jag jobbar med nu för tiden så höll mitt löfte efter farfars fest inte riktigt. Men min nervositet kom att bli ett stort problem för mig. Och en växande scenskräck gjorde att jag vägrade stå på scen under en lång tid. Ibland kan jag nästan bli arg över att jag fortfarande är nervös. För det känns så onödigt. Speciellt i sådana tillfällen där jag vet att jag kommer vara nöjd efteråt. Men det är svårt att tänka rationellt när det kommer till nervositet. Också för mig som på heltid jobbar med att uppträda. Min programledarkarriär började på Extrem och fortsatte i TV. De senaste åren i Eurovisionsbubblan, Visokoppla. Idag håller jag också kurser i hur man uppträder och vågar prata inför publik. Jag har alltid blivit nervös inför uppträdanden. Jag kommer ihåg när jag som 10-åring satt och väntade på min tur att få uppträda med tvärflöjt på vårkonserten i musikskolan. Hjärtat slog hårdare än vanligt och jag hoppades alltid att den före mig skulle misslyckas. Att den skulle spela fel ton eller tappa bort sig. Då skulle jag inte vara den första som mocka. Jag utgick alltid från att jag skulle göra något fel på scenen och skämma ut mig. Men så gick det ändå alltid på samma sätt. Så fort jag kom upp på scenen försvann nervositeten och istället njöt jag av uppmärksamheten och att få visa upp vad jag övar på. Efteråt var jag stolt som en tupp, vare sig det hade gått jättebra eller inte. På något sätt var det lättare att i efterhand se rationellt på situationen. Ingenting farligt hade ju hänt. Även om jag kanske någon gång spelade fel eller gjorde små misstag. Jaha, här står Märta och Jesper. Ja, det här är väl vardag för dig. Det har jag fått höra så många gånger. Grejen är alltså att när jag blir nervös har jag en tendens att jag blir nästan apatisk och framförallt jättetrött. Det här leder till att jag ofta står och gäspar innan jag ska upp på scen. Jag förstår ju att det här ser lite nonchalant ut och hela jag skriker, det här är så chill att jag håller på att somna. Men det är tyvärr helt tvärtom. Jag tror att det är min kropp som försöker stänga av allt en stund för att få en paus innan jag sen ska rusa upp på scenen med totalt adrenalinpåslag. Det här betyder också att jag är världens sämsta sällskap backstage. Om jag träffar någon ny person just för ett uppträdande brukar jag ibland säga, jag är sen jättemycket trevligare efter att jag har uppträtt. Så om du tycker att jag verkar otrevlig nu så är det bara för att jag är så nervös att jag måste gå in lite i mig själv. Speciellt i stand-up-kretsar brukar det här tas emot med öppna armar. Alla förstår pressen fast ja, alla upplever den lite olika. Det jobbigaste som händer mig då jag är nervös är ändå hur min hy reagerar. 99% av gångerna kroppen fylls av adrenalin fylls också min hals av röda och vita utslag. Vissa har ett stort behov av att kommentera det. Som att de aldrig sett en nervös person förut. Oj, är du allergisk för något? Eller, hör du, vad händer med din hals? Du är helt rödflammig. På allergifrågan brukar jag ibland faktiskt svara, ja, kanske, men jag kan ju andas ännu så det är lugnt. Men annars brukar jag mest försöka avvisa kommentaren. Det är som att säga till någon som blir röd i ansikte att den blir röd i ansikte. Jo tack, de flesta vet nog. Men jag försöker alltid tänka på mig själv där i musikskolan. Och hur det enda jag hoppades på var att andra skulle misslyckas så att jag inte skulle få störst fokus. Jag tänker att de här kommentarerna kommer från en sån plats. De hittar en svag punkt hos någon annan och tänker, yes, nu fokuserar vi på den här personen istället för på mig. Det hjälper kanske lite mentalt att tänka så här. Men tyvärr förblir min hals knallröd. I hela mitt vuxna liv har jag tänkt väldigt mycket på nervositet. Varför blir jag nervös? Och finns det något som jag kan göra för att inte känna den där hemska känslan just innan jag ska uppträda? De som känner mig vet att jag älskar listor. Och speciellt to-do-listor som jag får kryssa av. Jag känner en sån tillfredsställelse och jag kanske duktiga flickan i mig växt i liv. I samma banor kan man faktiskt tänka då det kommer till nervositet. Jag menar inte nu att det finns en magisk lista du kan bocka av och när du gjort det kommer du aldrig känna nervositet. Nej, tyvärr inte. Men jag tror att det finns aktiva handlingar som jag kan göra för att minska nervositeten. Den första grejen är kanske den mest givna och ofta den som vi fuskar med allra mest. Alltså att förbereda sig. Hur jag än försöker rättfärdiga att jag skjuter upp alla förberedelser till sista sekund och ibland också stiger ut på en scen innan jag har bestämt hur jag ska inleda så finns det ingen ursäkt. Om jag är väl förberedd är jag i regel mindre nervös. Då finns det en grundtrygghet som jag bättre kan vila i. Jag kommer ihåg ett filmföredrag jag hade i åttan. Vi skulle alla se en film och sen skulle vi på engelska berätta om filmen framför klassen. Det här var ett mardrömsscenario för mig. Jag var varken intresserad av film eller engelska. Och vår lärare var jag ingen ödmjuk och varm själ som man lätt kunde charma godkänt av. Utan jag visste att det gällde att leverera. Det slutade med att jag såg filmen 5 gånger, skrev mitt föredrag och övade varje kväll i en veckas tid. Det här resulterade i att jag kunde varenda ord utantill i min presentation. Jag hade till och med läst det så många gånger så jag klarade av att återberätta det istället för att läsa högt innantill. Jag kommer nu ihåg lugnet jag hade för att jag skulle ställa mig framför klassen. Det var nästan som att jag var stolt redan före mitt framträdande. Inte för att jag visste om läraren skulle tycka att det var det mest otroliga hon hört i sitt liv, utan mer för att jag visste att jag kommer göra bra ifrån mig med de förutsättningar jag har. Och så gick det också. Om jag inte minns fel fick jag 10++++ i mitt föredrag. Alltså bättre än det bästa. Konstig bedömning kan man tycka, men jag ifrågasatte inte utan var otroligt nöjd. Alla timmar framför spegeln hade gjort nytta. Så nu är det ju så här jag jobbar resten av livet. Övar allt in i sista detalj så jag alltid kan vara stolt redan före jag går upp på scen. Ja, tyvärr inte. Jag tycker inte att jag ska behöva förbereda mig i timtal och stressa ihjäl mig för hur någon annan ska uppleva mig eller mitt framträdande. Men jag kan hitta ett sätt att komma fram till samma stolthet. Men jo, förberedelser, men också en god självkänsla och trygghet i att allt kommer att gå okej. Jag förbereder mig ofta mentalt på platsen jag ska uppträda på. Vem kommer vara i publiken? Hur ser utrymme ut? Vad har jag på mig? Ska jag prata i mikrofon eller blir jag tvungen att använda stora rösten? Är det bara jag som uppträder eller är vi flera? Vem är de andra i så fall och är det någon jag kan ta kontakt med redan före och få en filis med? Jag tror vi kan underlätta situationen för oss om vi redan på förhand sätter oss in i situationen. Hur kommer saker och ting att kännas och se ut? Och kanske det viktigaste, vad förväntar jag mig av mig själv ikväll? Det här är något jag jobbar hårt med. Hur ska jag lyckas att inte alltid kräva 100% av mig själv? Det är omöjligt att alltid vara på topp och alltid vara otrolig. Ändå är det ofta den nivån vi kräver av oss själva. Vi ska vara smarta, snygga, klippta och skurna. Tänk om vi istället bara kunde vara helt okej. Lagom. Och när någon frågar hur det gick så svarar vi, det gick okej. Och inte, nåja, jag mockar där och sen så, när jag ska kunna sagt så här och så här. Utan man är okej med att man är okej. För ungefär ett år sedan åkte jag över till Stockholm för att träffa kompisar som bor där. I samband med det här passade jag på att besöka en övningsklubb för stand-up. Jag hade besökt klubben förr och visste att stämningen där var okej, men inte jättevarm och välkomnande. Jag hade ändå tagit kontakt med han som skulle vara MC, alltså konferensiär för kvällen. Och det kändes tryggt att ha en person på plats som jag lite kände. Väl framme visade sig att han inte hade tänkt dyka upp. Och jag inte ens fanns på listan av komiker. Jag kände direkt stressen krypa över mig. Här trodde jag att jag hade förberett mig på vad som komma skall och vem som skulle vara min trygga person i rummet. Snabbt fick jag omorganisera hjärnan och samtidigt nedprioritera hur viktigt mitt framträdande var för mig. Kvällen var hemsk. För varje komiker som gick upp på scenen blev skämten mer sexistiska, rasistiska och homofobiska. Jag satt vid mitt bord och tänkte, vad gör jag här? Snart var det min tur. Och jag gick upp och berättade mina oskuldsfulla, snälla skämt om mina stora bröder. Skratten var få och jag rusade igenom mitt material. Jag kom ner och pustade ut. Jag hade lyckats vara okej. Min vinst för kvällen var att jag vågade mig upp på scen, jag sa alla mina skämt och jag kom ihåg att presentera följande komiker. Alltså, jag hade i teorin gjort det som jag hade ombetts göra. Det var okej. Jag har också tänkt en del på min egen nervositet från ett publikperspektiv. Vad händer när jag kommer ut på scenen? Vad bryr sig publiken på riktigt om? Är det hur jag ser ut? Ja, kanske till viss mån. Men knappast så länge. De kan konstatera att, jaha, där kom en nästan 1,80 lång kvinna med långt ljust hår som ser glad ut. Men sen funderar de ju på vad jag ska säga. Oftast vill publiken ju ha information. Vad är det jag ska berätta åt dem? Är det hur kvällens program på festen ska se ut? Vad de ska få uppleva när de får mat? Eller är det en historia som de sen ska skratta till och eventuellt också förväntas applådera? För jag tror ju att det är så här. Alla sitter och tänker på sig själva. Jag kommer ut på scenen och varendaste en börjar spegla sig själv i mig. Ah, hon har såna byxor. Såna skulle jag också vilja ha. Eller, tänk att den där frisyren är nu pop. Tänk så galen jag skulle se ut i sådär långt hår. Sen då jag börjar ge dem informationen så vill de ju veta hur de ska bli underhållna. När får de gå på toa, dricka en öl eller kanske ta fram telefonen? I vilken ordning kommer saker ske och vad ska de vara i för sinnesstämning? Gällande stand-up blir det ganska snabbt tydligt om rummet känns tryggt för publiken. Skrattar någon annan? Kan jag skratta åt det? Hördes mitt skratt nu bäst? Tänk om de andra tycker att det är konstigt att jag skrattar åt det där skämtet. Hur ser jag ut när jag skrattar? Eller så kanske man just har sett en bekant två rader bakom och nu sitter man och funderar om personen sitter och tittar på en slarviga hårknut man slet ihop just innan man ska åka iväg. Vad är det jag försöker säga? Att ingen tittar på dig då du står på en scen? Ja, det skulle ju vara en lögn. Och också lite trist om det skulle stämma. Men jag tror att det är värt att komma ihåg att de allra flesta inte sitter i en publik för att döma dig. Utan de är ju där för att underhållas och ha roligt. Eller samla på sig någon annan sorts information. Och om de dömer någon så är det högst antagligen sig själva. Eller någon annan i publiken. Jag har många gånger funderat på varför vi finländare ofta är så rädda för att prata inför folk. När det ska hållas tal på bröllop eller begravning så blir det ju inte direkt rusis. Tvärtom, vi undviker det så mycket vi bara kan. Det finns säkert många kulturella förklaringar till varför vi inte älskar uppmärksamheten. Men jag har upplevt stora skillnader i hur man övar på att prata inför publik då jag besökt olika skolor. Första gången jag reagerade på olikheten var då jag var utbyteselev i Tavastehus gymnasium. Jo, jag vet. Andra åkte på utbyte till Frankrike eller Tyskland, men jag landade i Kaurialan lukio. Min finska lärare frågade om jag vill åka på en utbytesvecka till vår vänskola i Tavastehus och jag fnös tillbaka och sa att nå, för en vecka åker jag nu ingenstans. Men får jag åka dit i 2 månader så far jag. Sagt och gjort. Min söta finska lärare fixade en utbytesfamilj åt mig i Tavastehus och några veckor senare flyttade jag. Det var en bra tid. Jag vet inte hur mycket finska jag egentligen lärde mig. Mina bästa vänner i skolan blev en amerikan och en tjej som hade en finlandssvensk mamma. Men visst utmanades jag av att höra finska hela tiden. Åtminstone blev jag lite modigare. Min glansstund var då jag önskade min klass lycka till inför svenska provet dagen därpå. Ah, teillä on koe huomenna. Onneksi olkoon. Jag har ännu idag svårt att skilja på grattis och lycka till. Men det jag reagerade på i Kaurianan lukio var hur engelska timmarna gick åt till att prata, prata, prata. Parvis, i grupp och sen framför hela klassen. Utan att bli bedömda eller rättade. Här var det bara viktigt att man vågade säga något. Det här främjar förstås våra engelska kunskaper. Men också modet att våga prata inför publik. Jag var van vid att föredrag inför klassen alltid betydde ett vitsord. Ett vitsord som såklart i viss mån baseras på innehållet. Men som också alltid hade en antydan om hur man hade framfört sin information. En gång besökte jag också en grekisk skola. Och där var det nästan slagsmål om vem som skulle få hålla i ordet, vem som skulle få sjunga framför gruppen eller ja, varför inte freestyla en dans. Det fanns noll stress i att prestera eller imponera, utan det var en så naturlig och glädjefylld del av deras vardag. Jag minns att jag kände avund för deras mod. För mig fanns det alltid en tanke om hur jag uppfattades, vem som kollade och hur jag presterade. Jag tror vi borde träna mycket mer på att uppträda inför varandra utan att det behöver vara så otroligt bra. När jag gick en stand-up-kurs i Stockholm för några år sedan låg det största fokuset på att misslyckas och sen fortsätta. Det var otroligt obehagligt den första dagen, men konstigt nog blev jag van vid att inte förvänta mig något av mig själv. En övning kunde vara att vi alla fick en dagstidning och sen hade vi 30 minuter på oss att skriva 5 skämt utifrån artiklarna som fanns i tidningen. Då 30 minuter hade gått skulle vi i tur och ordning gå upp på scenen och berätta våra skämt i micken. Det behövs knappast sägas att skämten sällan var så bra. Men vi hejade på varandra och skrattade stundvis åt skämtet och resten av tiden åt försöket. Men det är klart, det är lättare att misslyckas om det är uttalat att vi får göra det. Kursen avslutades med ett uppträdande som vi hade förberett under veckan. Till det tillfället hade vi utomstående publik på plats och hör och häpna. Plötsligt var den trygga, du får misslyckas, stämningen som bortblåst. Jag var så nervös att jag mådde illa. Under mitt sätt tappade jag bort mig och efteråt grät jag som ett barn. Jag hade aldrig känt mig så dålig och jag var säker på att ingen tyckte att jag var rolig. Prestationsångesten var mer närvarande än någonsin. Jag antar att det värsta var att jag upplevde att jag inte hade kontroll över situationen. Att jag än en gång hade stått på en scen och visat mig kör. Mitt namn är Märta Westerlund och jag är din vinterpratare idag. Vid tidpunkten för mitt katastrofala uppträdande på farfars födelsedag hade jag just flyttat till Norge för att ha ett mellanår. Så det var ganska skönt att fly tillbaka dit efteråt. När jag flyttade till Oslo kände jag ingen där. Hemma i Ekenäs hade jag alltid sjungit i kör, så jag tänkte att gå med i en kör är ju ett jättebra sätt att lära känna människor. Med hjälp av min gamla dirigent från Ekenäs fick jag kontakt med en körledare i Oslo som varmt välkomnade mig med i hennes damkör. Efter jobbet en mörk septemberkväll tar jag bussen ut från Oslo centrum. När jag stiger ur bussen och närmar mig byggnaden ser jag en parkeringsplats utanför ingången. Jag inser att jag tagit bussen till fel plats och hinner en sucka djupt. Utanför byggnaden står nämligen 15 rullatorer pryligt parkerade. Men just då jag ska vända på klacken så ser jag någon vinka åt mig inifrån rummet. Jag vinkar tillbaka och går in. Det visar sig att jag visst har kommit rätt. Den här damkören var verkligen fylld av damer. Medelåldern låg kring 70 och den mest utmärkande frisyren var grå permanent. Men stämningen i kören var otrolig och jag bestämde mig för att stanna. Så jo, andra backpackar i Sydostasien på sina mellanår och jag sjöng i en pensionärskör. År efter flyttade jag till Vasa för att studera. Efter året i damkören var jag otroligt ivrig på allt som studielivet hade att erbjuda och den första tiden sprang jag på varenda sits och fest som ordnades. Saknaden över att umgås med folk i min egen ålder var total. Hösten hade knappt börjat då studentföreningen Rockföreningen ordnade sitt årliga evenemang Rockidolen. Det här var en sångtävling där vem som helst fick anmäla sig. Man skulle sen uppträda med ett liveband på den lokala pubben där alla studeranden hängde. Och det var upp till publiken att avgöra vem som var bäst. Ha, jag som just har sagt att publiken inte är där för att döma dig. Här var det exakt det som var deras uppgift. Sen mitt mardrömslika uppträdande på farfars fest ett år tidigare hade jag vägrat ställa mig på scenen. Jag hade bestämt mig för att det aldrig mer skulle ske. Jag hade redan sagt nej i ett helt år när folk hade frågat. Usch nej, det var helt enkelt inte värt det. Ändå var det här en tävling som hade varit lite av en dröm ända sedan jag var liten. Men det vågar jag inte erkänna. Inte ens för mig själv. Ibland är det både ljuvligt och jobbigt med vänner som känner en lite för väl. Det var här min kompis Marro steppade in. Hon hade liksom bestämt sig för att jag såklart skulle vara med. Hon godtog inte mina förklaringar kring hur jag inte vågade och kunde. Utan hon var fast besluten att nu skulle jag välja en låt och sen testa öva den med bandet. Envist tjatade hon och anmälde mig. Och så blev det. Jag valde I Love Rock'n'Roll. Och för att lyfta den gamla dängan en aning valde jag versionen av Britney Spears. Och nu var jag tillbaka i samma metod som vid filmreferatet i engelska i högstadiet. Alltså jag övade som en galning. Jag lyssnade på låten ungefär 5-10 gånger per dag. Jag sjöng den ungefär 3 gånger per dag. Och däremellan läste jag texten högt för mig själv. Jag var fast besluten att om jag ställer mig på scen igen så får jag inte tappa bort mig i texten. Det får bara inte hända. Så min taktik var att hela min kropp, varenda cell och varje muskel skulle komma ihåg såväl melodi som text utantill. Jag kommer ännu ihåg känslan då jag stiger upp på scenen på Olivers Inn i Vasa. Krogen är proppfull med människor. En del bekanta ansikten, men också en hel drös med helt obekanta. Jag minns att jag tänkte, nu jävlar! Och så körde intro igång. Och jag njöt. Herregud vad jag njöt. Jag tog ut svängarna, flirtade med publiken och kom igenom hela sången utan att tappa bort mig en enda gång. Då jag gick ner från scenen kände jag mig som en vinnare. Jag hade inte hållit vad jag hade lovat mig. Att jag aldrig, aldrig mer skulle uppträda med något framför en publik. Nej, men jag hade ställt mig på en scen och som så många gånger förr hade jag älskat det. Jag brukar säga att det är tack vare Marro som jag jobbar med det jag jobbar med idag. Och det ligger en stor sanning i det. För om inte vore för hennes hejarop och småtjat så hade jag aldrig vågat anmäla mig till sångtävlingen. Hade jag inte vågat det så hade jag knappast deltagit i Vasaspexet heller. För att inte tala om att jag sen sökte jobb som DJ på den populäraste krogen i Vasa. Att sen våga ta steget att modigt stega in på Yle Extrem och krampaktigt övertala cheferna om att de absolut behöver mig. Det hade aldrig hänt utan dig, Marro. Jag fick tillbaka modet och en stor del av det förlorade självförtroende den där kvällen. Tack Marro för att du ännu idag övertygar mig om att jag kan om jag bara vill. För några år sedan skulle jag vara konferensiär för en talangshow för barn och ungdomar i Karis. Strax innan showen skulle börja var jag på besök hos min mamma. Det var en tid sedan jag hade haft ett konferensjärjobb och jag kommer ihåg att jag kände mig jättenervös. Jag sa det högt till min mamma och hon såg frågande ut och sa: varför är du nervös? Inte bryr sig någon om dig där ikväll. Ouch mamma, det gjorde lite ont. Men samtidigt, hon hade ju så rätt. Det var en talangshow för barn och unga. Publiken som var där var ju föräldrar, släkt och vänner till de här unga talangerna. Och det enda de brydde sig om var att veta när deras barn uppträder så de skulle hinna filma och vara stolta som tuppar. Jag har försökt bära med mig mammas uttalande från den där gången. Också de otaliga gånger hon har frågat, nu vad är det värsta som kan hända? Det kan ibland kännas pinsamt att svara på den frågan. För man inser att det är så absurd obalans mellan ens nervositet och sen vad man ska uppleva. Men samtidigt är det två bra tankar att hålla i minne. Allt fokus är inte på dig och det värsta som kan hända är ju inte så farligt. Eller jag har i alla fall inte kommit på ett fruktansvärt värsta scenario. Utan de brukar typ bara, när jag tappar bort vad jag ska säga, eller jag säger något korkat, eller ingen tycker att jag är rolig. När jag jobbade på radio hade vi ett talesätt om att alla misslyckanden i livet leder till något man kan prata om på radio. För så är det ju. De flesta misslyckanden kommer du att kunna skratta åt bara du har fått lite distans. Så jag har lärt mig. Det värsta som kan hända är att du får en bra historia. Varje höst håller jag en kurs för 11-19-åringar om hur det är att stå framför en publik och prata. I början av kursen brukar jag alltid be dem förklara med egna ord hur det känns. Vad är det för känslor de känner dagar, timmar eller minuter innan de går ut inför sin publik? När jag läser upp deras svar brukar det nästan vara som en lättnadens suck går genom klassrummet. Någon annan är också nervös. På min senaste kurs svarar ungdomarna att det ofta bubblar i magen. Att de blir svettiga och behöver kissa jätteofta. Några upplevde också att det är svårt att sova natten innan. Det pirrar så mycket i magen. Hjärtat slår jättehårt och för någon känns det som att hela hörseln försvinner och det bildas som ett vakuum runt hela kroppen. Någon blir jätteskrattig, någon annan börjar gäspa hysteriskt. Sen brukar jag fråga hur de upplever stunden där på själva scenen eller framför publiken. Många säger att det känns obekvämt men att det blir bättre för varje minut. Händerna darrar och ansiktet hettar. Överläppen darrar och ett svagt illamående kryper på. Handsvetten kryper fram och fokuset ligger stenhårt på att inte tappa bort sig. Vissa tycker också att det är helt roligt, speciellt om man har förberett sig väl. Jag vet inte hur det är med dig, men jag känner igen mig i alla ovanstående känslor. Gruppen brukar fnissa till då jag säger det här. Jag antar att det är för att alla just har tänkt den tanken. Varje situation är ju unik och nervositet visar sig sällan på exakt samma sätt varje gång. Men det som oftast brukar kännas rätt lika är känslan efteråt. De flesta av oss är stolta över att vi klarade det, att vi nu kan pusta ut och vara nöjda med oss själva. Några av oss kanske till och med funderar på vad vi kan göra bättre nästa gång. Tänk om vi bara kunde komma ihåg de här känslorna före. Att det högst antagligen kommer att kännas ungefär så här. Och om inte, ja då behöver du bara hitta en kompis som Marro, som ger dig mod att våga prova på nytt tills det känns så här bra igen. Det finns nog inga lätta och snabba sätt att hantera sin nervositet. Men jag har hittat sätt att leva med den och behärska den. Eftersom jag blir rödflammig på halsen då jag fylls med adrenalin så går jag sällan upp på en scen utan en tröja som täcker bröstet och en bit av halsen. Att klä mig i polotröja gör jag för min egen skull. Då kan jag koncentrera mig på vad jag gör på scenen istället för att behöva tänka, ser någon nu min hals och fundera varför jag är röd eller nu märker de att jag är nervös för att de ser min röda hals. Samma gäller om du vet att du svettas väldigt mycket. Den dagen du ska uppträda, välj luftiga, sköna kläder. Låt den där gråa, spända skjortan ligga kvar i garderoben och välj något plagg där svettfläckarna inte syns. Inte för att svett inte får synas, men för att du inte ska behöva lägga ditt fokus och din nervositet på det. Det är så onödigt. Om du vet att dina händer börjar darra, använd mixtativ och notställ för dina papper. Eller knyt händerna framför dig. Det är till och med okej att lite småledigt sätta fingrarna i framfickorna. Alla som säger något annat har inte upplevt darriga händer. Just innan det är min tur att gå på scen brukar jag också tänka, tänk att det är jag som vågar göra det här. De andra kanske inte ens skulle våga. Eller i alla fall har de nu valt att sitta i publiken och bli underhållna av just mig. Jag gör nu mitt allt och skitar det sig. Ja, no, buhu, då gör vi det en annan gång lite bättre. Det spelar ingen roll hur många gånger jag står framför en publik. Jag kommer alltid vara nervös. Ibland mera och ibland mindre. Jag tror ibland att mina vänner tror att jag hittar på min nervositet. Främst för att jag alltid inför säger att jag håller på att dö och det här är det värsta någonsin och varför gör jag det här åt mig själv och bla 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 bla. De har hört samma ramsa 1000 gånger. Men den är lika sann varje gång. Jag är så otroligt nervös. Men i nästa stund står jag på scenen och mina ögon bara tindrar av hur roligt jag tycker det är. Jag förstår att det är svårt att få ihop de här två. Men det är inget påhitt. Jag heter Märta Westerlund och jag försöker komma ihåg talesättet. Är du nervös så betyder det att du bryr dig. För det är just det jag gör. Bryr mig. Därför är du säkert också lite darrig när du ska hålla tal på firmafesten, på din bästa väns bröllop eller tacktal på din student. Och det i sig är ju inte så dumt trots allt. Den dagen jag slutar bry mig ska jag sluta stå på en scen. För min egen och publikens skull. Jag ska erkänna att jag var lite nervös inför det här vinterpratet. Men jag tror att jag klarade det okej. Men nu är jag såklart lite nervös över vad du tyckte. Tack för att du har lyssnat på mitt vinterprat.
Dagens vinterpratare var Märta Westerlund, redaktör Linn Ljung, producent Jessica Jensen. Vinterpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.